Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Edvard Bloms smörgåsbord.
Hej, jag heter Mats Ryd och sitter här tillsammans med Edvard Blom.
Just det.
Och i det här avsnittet av podden så kommer vi prata om allt vi kan kring potatis. Med, där vi även listar våra 5 favoritpotatisrätter. Och vi kommer även prata om det är okej att servera mat på en skateboard. Samt hinna med en lyssnarfråga där vi missade sist om sällskapslekar till maten.
Och mina 5 blev faktiskt bara 6, så det är väldigt lite för mig.
Oj, jag tror det ska bli en lista på över 20 som det brukar bli när vi ska lista saker. Det var starkt jobbat. Jag hade svårt att komma ner till 5 potatisrätter.
Men du har ändå inte ätit potatis mer än alltså små smakprover på 20 år av hälsoskäl. Så det kanske delvis. Men å andra sidan så blir det ändå desto mer längtansfullt när man tänker på alla de här rätterna man en gång njöt så storleken av.
Oh ja. Men hur har veckan varit sen sist? Vi drog igång med podden i förra veckan och nu är vi tillbaka.
Ja, det har inte hänt så där jättemycket. Jag försökte baka schackrutiga småkakor med barnen. Nej, det var nog nästan en vecka före till och med. Och de blev väldigt goda, men jag är så ointelligent, eller i alla fall jag har så dåligt tekniskt seende. Så jag lyckades inte lägga de här stavarna av brun deg och vit deg så det blev ett schackmönster. Det blev istället liksom ett avlångt med massa svart och vitt bredvid varandra istället för att bli ett schackbräde. Jag kände mig oerhört otekniskt. Jag kom tillbaka till den här när man sitter och gjorde mönstringsprovet som 18-åringar. Som 18-åring. Jag fick jättehögt på väldigt många delar som bara var någon form av IQ eller förmåga. Sådär. Men sen var det en som skulle visa det tekniska seendet som vägdes in ganska mycket. Som var olika kartonger som var utvikta och så skulle de fällas ihop och bli kartonger och då skulle man kunna gissa vilken platt blir vilken tredimensionell figur. Och det där var jag så fruktansvärt dålig på. Det var ju bra för jag fick frisedel på kuppen men
det blev inte ingenjörstrupperna.
Det blev inte ingenjörstrupperna. Det var verkligen miserabelt. Så det var precis samma. Där fick jag liksom jag satt återigen i den där hemska salen i Sundbyberg i klädd kalsongerna med en ID-bricka runt halsen och med skrikande elaka sergeanter omkring mig liksom, och skulle försöka få det här att funka när jag stod där med den vita degen och den bruna degen och skulle försöka lägga ihop stavarna så att när man sen skar skulle det bli schackbräden. Och det blev det ju inte alls.
Ja, jag förstår. Jag lyckades ju, kanske inte om man ska skryta eller vad man kallar det, men det gick ju väldigt bra på mönstring. Jag blev en så kallad A1, så de skickade mig till Kiruna i 15 månader som jägare för att få uppleva mörkret och kylan på riktigt.
Intressant, det visste jag inte om att du hade sån bakgrund. Nej, jag hade ju dessutom ett intyg från husläkaren att jag var extremt förkylningsbenägen, så det bidrog väl lite grann också.
Med. Extremt förkylningsbenägen, är det en medicinsk term?
Jag vet inte, det var vad husläkaren husläkaren kunde med gott samvete skriva. Men ja, och sen fick jag ju, hjälpte det kanske lite att jag bröt ihop av EEG, att de fick EKG, de fick avbryta EKG. För jag tyckte det var så läskigt, så jag fick ett litet sammanbrott med de här stora plåtgrejerna på den tiden. Idag är det ju bara små plåster man sätter på. Då var det så här stora magnetiska plåtprylar de liksom tryckte på ens bröst och på ens armar med massa gelé av något slag. Och jag tyckte det kändes som de drog ström genom hela kroppen och fick panik och började skrika.
Det hade varit väldigt bra content till din YouTube-kanal när det mönstrade.
Det är extremt bra. Sen torkade ingen av den där jävla gelén. Det var ingen som tänkte på det. Så jag gick omkring med den jävla slämmet på mig som skulle varit för EKG. Det blev liksom klar hela dagen. Och man gick där och skämdes. Det var nog pinsamt att gå i kalsonger en hel dag. Det var så fruktansvärt förnedrande. Men det här ska ju handla om potatis. Det ska inte handla om mönstring.
Ja. Fast man äter ju mycket potatis i det militära.
Ja, och det är fortfarande så att jag har inte gjort lumpen, som sagt, att straffet om man gör något dumt är att man hamnar i en källare och får sitta och skala potatis en hel dag.
Nej, det stämmer ju tyvärr inte, utan det där är nog en kvarleva från förr.
Just så det har man anställda människor till nu istället, eller?
Ja, och det är inte malajer eller bodar eller liknande som sitter och skalar dem där i timmar, och det är stora högar utanför utspisningen, utan det där kommer ju mer förberett idag.
Från fabrik typ?
Ja, säkert. Potatisfabriken.
Vad är straffet då? Vad var det värsta straffet du fick?
Jag klarade mig ganska bra. Jag tappade bort en sked i 2 meters snö, och då fick jag en anmärkning i mitt vitsord från det militära på grund av det här. Men det var en kille som glömde sitt vapen. Han var så trött så att vi var under förflyttning, och så glömde han vapnet när vi började gå igen. Så fick han ju då springa tillbaka då, tillsammans med ett befäl, så lyckades de hitta det, och då fick han som straff att medan vi gick då i snabb takt fick han springa runt oss hela tiden.
Och
då fick han ju spurta för att komma förbi oss, och sen så försökte han ju då maska medan vi gick när han gick på den sidan och sen springa. Var med den stackars typen människa. Armhävningar blev det ju mycket. Det är ganska intellektuellt befriande att göra armhävningar.
Jag har aldrig klarat av att göra det. Jag är för tung och för svag.
Du har inte missat någonting, det är överskattat.
det var rätt mycket straff på tyska kåren också, men då kunde straffet vara att man skulle liksom, hade man gjort riktigt dumt, då fick man ordna en grillafton till exempel. Det var inte så tråkigt. Eller också var man tvungen att svepa 4 öl, eller också var man tvungen att gå iväg med tomglas från alla fester man haft och sådär.
Ja, men det har ju folk idag som nationalsport i Sverige att få gå och panta. Det där är ju en innest. Den där känslan av att man gjort någonting för miljön när man står vid vita och färgade glaskrossen.
Det bästa straffet, det var faktiskt om man kom för sent till fäktningen. Om man kom mer än en kvart för sent till, det var ju fäktning varje vardag, varje morgon, mensur fäktning då, träning. Och hade man då missat att det kom en kvart för sent eller inte alls, då fick man en dattler. En dattler var att man var tvungen att gå upp på morgonen och gå upp på ett högt utsiktsberg bredvid staden, som tog ungefär en dryg timme att gå till. Och där var man tvungen att invänta solens uppgång. Man var tvungen att vara så tidig. Dricka ett glas champagne medan man såg solens första strålar, och sen slänga glaset över axlarna ner över stupet och sjunga en viss sång och sen gå tillbaka. Och det hade varit liksom, det straffet hade funnits i så här 150 år. Och ibland kunde man liksom få ett par sådana i veckan om man hade varit slarvig av sig, och det är ofta.
Det låter ju inte så hemskt, men däremot om man behöver göra det var och varannan dag kan det bli lite påfrestande.
En gång är underbart, alltså en gång i månaden när det är vackert väder är helt fantastiskt. Säkert om man det är roligt, härligt att göra det själv, och det är fin social gemenskap att göra det ihop med ett par stycken om man har varit flera som klantat sig och missat fäktningen. Men om det då blir straff och så hinner man inte göra det under en vecka, då läggs det på en ny nästa vecka, och så står man plötsligt med 4 dattler och måste göra det varje dag en vecka. Och det råkar vara mulet och regnigt och mörkt och jäkligt, och man går upp för leriga stigar upp för berget. Då champagnen blir utspädd av vatten, regnvatten, då är det inte alls lika charmigt, men oftast är det jätteskärmigt.
Ja, det låter ju nästan som en gökota.
Ja, men det påminner om gökotan, det är rätt.
Men det är inte det vi ska prata om idag, utan vi ska prata om knölar.
Ja, det här är det stora knölavsnittet. Det kommer bli så mycket potatis, och det är liksom verkligen bukfylla.
Ja, och när vi pratade om att vi skulle prata om potatis så sa du nej, jag kan ju ingenting om potatis. Och sen har det ju visat sig att så inte var fallet.
Nej, jag kan ju hur mycket som helst om potatis. När jag satte mig ner så slår det mig att vad jag än har talat om och hållit föredrag om vad det gäller svensk mathistoria så har jag alltid, eller sprithistoria, har jag alltid kommit in på potatis på något vis. Så när jag började söka på potatis i mina egna liksom, olika texter och liksom, plocka från olika håll så blev det ju hur mycket potatis som helst.
Var ska vi börja någonstans? Ska vi börja med Inka-indianerna eller ska vi börja i Sverige? Eller?
Nej, men ta lite kort Inka-indianerna du. Var liksom uppkom denna lilla knöl?
Ja, det är ju från Anderna, högt upp i Anderna så kommer ju potatisen. Och den har ju fortfarande en särställning där i matlagningen. Det var ju Francis Malman, argentinska kocken, som kom till Paris. Man hade sådana här toppmöte för alla kockar och hade med sig flera hundra kilo potatis som han la ut på borden och chockade alla. Men han anser att det var nationalsjälen sydamerikanska och blir hyllad som årets nykomling kock och liknande. Men i alla fall...
Vilket århundrade talar vi nu? Talar vi nutid nu eller?
Ja, nu pratar vi nutid. Jag skulle bara förstärka det här att potatisen fortfarande har en väldigt stark ställning i Sydamerika. Men det är ju då 10 000-tals, och sen så var det ju spanska erövrarna på 1600-talet som tog den till Europa. Papan som den hette från början blev pata och patata och potato och så vidare. Potato, potato.
Pantofflar som man säger i Skåne, fast det betyder tofflor också.
Ja, jordpäron säger man ju där också.
Det är ju väldigt vanligt lokalt. Det har egentligen varit ett vanligare namn. Och det är bara, utan att gå historien allt för mycket i förväg, så var det ju faktiskt Alströmer som kom på att man inte skulle kalla dem jordpäron eller jordäpplen eller så, utan potatis, för att det skulle efter engelskans potatoes, det skulle varit mer marknadsföringsmässigt fungerande ord liksom, för att det hade fått lite dålig klang under sitt klassiska ord.
Men det är inte han som var först med potatis i Sverige?
Nej,
eller?
Nej, det var det inte. Först var det ju 1600-talet kommer potatisen till Sverige, alltså nästan exakt kort efter att den når Spanien så når också den första knölen Sverige. Det är ju en ganska tacksam ört ändå, eller växt att förmera. Det går ganska snabbt att få många potatisar, och man inte åt dem, för det var ännu ingen som började äta dem vid den här tiden, utan man bara skickade knölarna till olika andra kungar och prinsar som kunde ha dem i sina botaniska trädgårdar eller andra Linné-liknande föregångare. Då kunde man ju sprida det rätt snabbt. Och på 1600-talet kommer därför potatisen till Sverige, men då är den en kuriös blomma i botaniska trädgårdar. Men så smått...
Så det är den här korta blomningen som... infaller i juli någonstans. Så det var där,
och att man tycker man det är märkligt, hela märkligt. Ja, inte kanske att det var en vacker blomma, men att det var en märklig växt. Liksom, att, att den blommar och sen är det lite blast och sen måste man ta upp den här knölen för att den ska klara sig. Den mår inte så bra att ligga i det året, och sen sprider den sig och man kan dela den och sådär. Så det var väl en intressant växt. Även om man väl visste säkert att den åts på vissa ställen, så visste man inte riktigt hur man skulle göra det och varför. Men på 1700-talet då börjar man ju få upp ögonen för potatisen som en effektiv gröda. Det är ju så att det då redan på flera ställen i Europa har börjat användas potatis. För det är ju mycket mer, man får mer ut, man får mer energi, mer kolhydrater, mer näring per kvadratmeter jord av potatis än av säd. Och Alströmer var ju en av dem. Han hade ju invandrade arbetare från Nordtyskland och jag tror Polen trakten. Och så här. Jag ska inte svära exakt varifrån, det var länge sedan jag läste om det. Men de odlade potatis på sina egna små täppor som han lånade ut till dem. Och han tyckte det var intressant, han såg att det var effektivt och därför ville han sprida det. Han brann idén att få folk att äta potatis. Han införde att man inte skulle kalla det jordpäron eller andra olika lokala ord utan just potatis. Och han fick myndigheten att haka på och gå in för att ta kampanjer för nu ska det ätas mer potatis. Men allvarligt talat, alltså Alströmer i all ära, han ska ju hedras för det. Men hans insatser gjorde ganska lite nytta. Det var inte så att folk började äta potatis i någon större effekt på grund av det.
Okej, så varken... Vem skulle du säga då ska ha den största äran? Är det Olaus Rudbeck som tog in den?
Nej, inte Olaus Rudbeck, för att den hade ju kommit in vem som ens tagit in den, att den vem som råkade ha den i botaniska trädgården första gången. Det visste jag faktiskt inte att det var Rudbeck, men det låter troligt, ja. Det är i Uppsala då, antar jag. Eller?
Exakt, i den botaniska trädgården i Uppsala.
Just det.
1655.
Och... 16, det är väldigt tidigt. Men i alla fall, det som betydde rätt mycket, det var faktiskt att vi hamnade i krig. Att det var krig i Pommern, svenska Pommern, 1757-62. Och där nere åt man mycket potatis. Så soldaterna som återvände därifrån, de hade vant sig med att äta potatis. Och i och med att de började odla lite potatis så behövde de inte blanda bark i brödet när det var missväxt och problemtider. För potatisen hade ju både den fördelen att den var effektivare än säd, men också att det var lite olika. Om det var missväxt med säd kunde ändå potatisen klara sig och tvärtom. Så det blev att inte ha, man kunde ha äggen i två olika korgar dessutom. Och det här gav en viss uppsving, men det är fortfarande ganska liten. För fortfarande var ju folk väldigt rädda. Man visste ju inte hur man skulle lagra. Dels visste man inte att man inte fick ha den, att man var tvungen att kupa så de blev gröna. Och då blir man ju förgiftad.
Hur giftigt är det där? Skulle du våga äta en grön potatis?
Nej, det är jättegiftigt. Det är nästan som att käka muskot. Det hör till det giftigaste faktiskt. Mögliga nötter, grön potatis, hela muskotnötter. Det är liksom de här grejerna i köket som man ska vara riktigt försiktig med. Stora mängder lakrits som man har extremt högt blodtryck. Annars är det inte så mycket jättegiftigt i det vi kan äta. Men grön potatis är riktigt giftigt. Och man visste ju inte heller hur man skulle lagra dem. Den här tiden hade det fanns stora herrgårdar och sånt som hade små jordkällare för att ha, det var bra för robor och kålrötter och lite sånt. Men det var väldigt få som hade en jordkällare vid den här tiden. Och om man lagrade på samma sätt som man lagrade andra typer av grönsaker och säd och sånt, då blev det ju ljus på. Då blir de ju också gröna, även om de har legat under jorden. Och då blir de också giftiga. Det är svårare än vi tror. En del ungdomar idag som flyttar hemifrån kan också göra det här felet, att de lägger potatisen i någon sån här korg som hänger i köket bredvid lite lök och grönsaker, och så efter några veckor så börjar det bli ganska höga halter gift i dem när de har legat i solen i ljus i två veckor. Så. Men vem hade äran, undrade du? Och då skulle jag säga grevinnan Eva Ekblad född de la Gardie. Det var hon som verkligen fick oss att odla potatis. Vet du varför?
Nej, det vet jag inte.
Jo, hon lyckades hitta ett sätt hur man kunde göra brännvin på potatis. Och det här var så otroligt upptäckt, så hon blev den första kvinnan som valdes in i Vetenskapsakademin. Bara för just, hon gjorde andra saker, men det var det som liksom var det som fick dem att välja in henne för det här fantastiska uppfinningen, hur man kunde, eller metoden hon tog fram som sen kunde spridas till vanliga bönder och folket. För det var otroligt bra att göra brännvin och potatis mot folksvälten. Ja. Innan var det nämligen så att man kan säga att bonden kanske hade använt halva åkern, säden från halva åkern till att göra brännvin, för han behövde så mycket brännvin att han var full jämt. Liksom. Och det som blev kvar fick barnen och hustrun äta sig mätta på, och räckte det inte så svalt barnen ihjäl. Men med potatis så behövde han bara en tredjedel så mycket av åkern för att få ihop nog mycket brännvin för att bli full. Potatis är effektivt som mat, men det är ännu mer effektivt som brännvin. Det är mycket, mycket mer effektivt än att göra sädesbrännvin. Så det är egentligen konstigt att vi idag har så mycket att göra absolut och sånt på säd, för det är mycket effektivare att göra potatis och göra brännvinet på. Folk började alltså odla potatis för att få mer åker över till annat, men för brännvinsodlingen. Men blev det missväxt, då åt man naturligtvis potatisen också. Och där började det, det som gör att ändå potatisen sprids över hela Sverige.
Och man måste ju tänka då att det här är en tid som man börjar varje morgon med en hutt med brännvin. Och så slutar det inte där.
Nej, man börjar ju med gökasupen, för att om man hör göken innan man hunnit ta brännvinet, då blir man ju gökaskiten, och det vill man ju inte bli. Det innebär en svår diarré som kan hålla i sig dagar.
Det vet ju alla hur det är att få den.
Ja, sen tog man ju sängfösaren. På den tiden var det ett begrepp på någonting man tog för att fösas ur sängen. Inte som det blivit senare att det är något för att fösa ner i sängen. Utan man tog sängfösare efter göka. Supen tog man en sängfösare och sen klev man upp och åt frukost och drack morgonsup. Och sen kom de andra av dagens supar som hade olika namn som dragnaglar och allt vad de hette. Fiskasupen och ostsupen och alla möjliga. Och det kan man väl säga också när man ser Bellman. Han nämner ju inte att han äter potatis någon gång. Enda gången han nämner potatis det är att vad den var rar, säger han, om en potatis som potäten som jag i mig drog. Eller i mig drar. Och det betyder alltså att det inte var en, väldigt ofta ska ju Bellman om det. Det är alltså inte en potatis som den är, utan det är ett potatisbrännvin. Det är en sup. När han talar om att han drar i sig en potatis så är det naturligtvis en då jäst och bränd potatis.
I flytande form.
Men fortfarande under det sena 1700-talet när potatisen ändå har spritts då, så är potatis något som man faktiskt odlar snarare som trädgårdsväxt i köksträdgården bland rovor och kål och andra grönsaker och ärtor. Det är kring år 1800 som det här har slagit igenom så pass mycket att man för första gången någonsin använder åkrarna till något annat än säd. Och då tar man en del av åkern och börjar använda potatis, alltså så det är så storskaligt. Och det är då potatisen tar över som basföda. Innan har det varit bröd och gröt som varit den totala basfödan. På 1700-talet hade det kommit upp till 90% av näringsintaget var olika typer av spannmål. Men ja. Nu blir alltså potatisen tar över och blir den stora delen. Och det gör ju mycket för folkhälsan. Vi har ju Esaias Tegnérs klassiska när han fick uppdrag av kungen och ta reda på varför det började bli överbefolkat i Sverige. Och varför folk inte dog längre utan det blev så mycket folk.
Och det var ett problem eller som man skulle lösa?
Det var ju både positivt och negativt, men det var helt klart någonting som krävde sin lösning. Det var ju fantastiskt att dödligheten gått ner så kraftigt. Men samtidigt krävde det naturligtvis jättemycket insatser för att det skulle fungera och sköta om det hela. Och då kom man fram till att det var freden, vaccinet och potäterna. Ja. Jag skulle säga att han missade en sak, nämligen transporterna. För mycket av svälten förr i tiden berodde på, och beror än idag nere i länder i Afrika och så, beror på att man har mat visserligen på vissa ställen, men man kunde inte transportera. Blev det missväxt i en by så var det för långt nästan till nästa, eller åtminstone var det för långt till nästa landskap för att man skulle kunna få skicka mat från ställen där det inte var missväxt till ställen där det var missväxt. Men 1800-talet, ja, då börjar alla odla potatis i sina åkrar. Alla bygger en jordkällare och vet att det ska förvaras mörkt, frostfritt och kallt eller svalt.
Jag trodde ju att jordkällare var någonting som i princip funnits med från medeltiden, men det är alltså 1800-talet.
De allra första riktigt stora gårdar hade jordkällare redan på 1400-talet, så den uppfinns, eller vad man ska säga, redan under medeltiden. Men mängden kolrötter eller rovor som du hade i ett vanligt hushåll var minimal. Du behövde ett stort sädesmagasin för din säd som var huvudsakliga födan, och du behövde en visthusbod där du hängde skinkor och korvar och där du hade insaltad fisk i tunnor. Men en jordkällare hade du inte riktigt behovet för, utan då fanns det små enklare lösningar, att man grävde en grop och klädde med lite mossa och så la man ner rovorna eller potatisen där och täckte med lite. Och det var, men potatis var lite känsligare än rovor och kolrötter för frost, så de gick inte lika bra och ta det här viset. Utan det är först på 1800-talet när potatisen slår igenom stort. Det är då alla bygger jordkällare. Och det blir någonting som varenda minsta liten
gyllene guldåldern för jordkällare.
Ja, men absolut, absolut. Ja. Idag är ju jordkällare väldigt populära. Det är många som bygger idag bara för det är så romantiskt. Det är ganska komplicerat. Man ska helst koka stenarna så där i stora jättekastruller för att de ska vara helt bakteriefria och liknande innan man börjar bygga med dem. Jag träffade en kille en gång som berättade hur han hade gjort.
Vi ska inte gå in på jordkällare, för det kan bli ett helt avsnitt. För jag har en väldigt stor jordkällare som består av en gammal del som är då med sten och sen så en modern del som är byggd på den och förlängt hela jordkällaren. Och jag har jätteproblem med den moderna delen i betong och det funkar jättebra med den inre delen som är då byggd för kanske 100 år sedan.
Min gamla upp i Dalarna rasade ihop för 75 år sedan till och med, så den är ännu mer problematisk. Men vi skulle kunna ha ett jordkällar- och förvaringsavsnitt.
Det
skulle kunna
det stora jordkällaravsnittet till många lyssnare, tror du. För den ungefär
som... Hur länge har de inte längtat efter detta avsnitt?
Okay.
Skål förresten. Jag sitter...
ja, skål, vad dricker du?
Just nu, jag har faktiskt två glas framför mig. Ett innehåller hemgjord pastis, eller vad man ska säga. Det är en ren stjärnanis. Oftast är det rätt mycket lakrits, anis och sånt i de andra. Men det här är bara stjärnanisextrakt jag gjort. Stjärnanis som får dra ut i brännvin och så dricker jag det med is och vatten. Väldigt gott. Inget socker, inget annat, utan bara en ganska... Det blir betydligt bäskare då naturligtvis när det bara är stjärnanis, men ändå typiska såna här lakristoner.
Ja, och väldigt läskande, aptitretande.
Sen har jag faktiskt bredvid mig, för jag tog ett halvt glas av varje för jag kunde inte bestämma mig, har jag ett glas immande iskall torr Riesling. Och jag får inte säga vilken sort det är.
Det är din Aida.
Jag har ingen aning vilket det är. Jag får inte säga att jag vet bara att det är lagmässigt förbjudet.
Får jag säga att det är din egen Riesling?
Du får säga att jag har en egen Riesling i alla fall. Ja, det får till och med jag göra. En Riesling trocken, Edvard Munch Riesling trocken. Men jag får inte säga om jag skulle råka dricka en sån. Det vore väldigt förbjudet. Ännu mindre får jag säga om det skulle vara gott. Jag vet inte, det är det vi alltid undrar här. Får jag säga om jag tycker mitt eget vin är äckligt? Nu är det konstigt att vi har ett eget vin som är äckligt, men jag undrar, är det tillåter jag negativ reklam eller får man inte nämna smaken alls?
Vad ni än gör, köp inte mitt vin.
Det kanske man får säga. Man får åtminstone säga, köp inte vin alls. Vin är farligt.
Jag förbjuder er att köpa mitt vin. Gå inte till Systembolaget och gör en beställning.
Precis. Jag bara, säkert inte om ni inte fyllt 20 år.
Jag drack Riesling igår. Vi drack till, gjorde en klassisk mullfritt. Eller med grädde, så det blir en mullmarjär med fritten. Det är gudomligt gott. Och sen så en kall Riesling. Antingen går man ju på det knastertorra hållet, en muscadet surlier eller en Sancerre eller en polyphemé eller någon knastertråd torr chablis, eller så kan man då gå på Riesling-hållet. Man vill ju fortfarande ha en torr Riesling med mycket syra och bryta igenom fettet i pomfritten.
Och sen kan man ju välja, det finns ju hundratals belgiska starka klosteröler och trappister som funkar fantastiskt även till mullfritt.
Ja.
Men det beror ju lite grann på, har man haft vitt vin i själva mullen som det är, då måste man veta lite vad man gör när man kombinerar. För det är inte alltid öl, vinsås och öl gifter sig.
Nej, jag hade en hel flaska vitt igår.
Men är det starkt och sött tycker jag det funkar?
Nej, själv dricker jag en Hofbrauer och drömmer om Oktoberfesten.
Åh, vad trevligt. Är det en vanlig Hofbräu Helles eller en Hofbräu Oktoberfestbier?
Nej, det är den vanliga. Alltså, men jag tycker ändå, bara jag ser en Hofbräu så får jag en förnimmelse av Oktoberfesten.
In München stets ein Hofbräuhaus, ein, zwei, sofa. Ja, jag längtar. Det är det enda jag verkligen längtar efter, det är att åka till Tyskland. Det är så konstigt. Jag trodde, om någon hade sagt, knipa av hela ditt sociala, eller 95% av ditt sociala liv och sitt bara hemma med familjen i en villa för några år sedan, så skulle jag säga att jag skulle bli tokig efter en vecka. Det enda jag saknar är att jag inte får komma till Tyskland. Saknar jag. Jag håller på att bli helt Tysklands abstinenstokig faktiskt. Det första som händer den dagen jag kan röra mig fritt igen, det är att jag tar ett flyg eller ett tåg eller en buss, eller också springer dit om jag så ska få ett tält på ryggen.
Och göra armhävningar på vägen.
Ja, precis. Flyger runt familjen som provererar för att straffa mig själv. En var sin egen furir.
Exakt. Vad är det första du skulle beställa i Tyskland och fick välja vad som helst?
Ja, det där är en bra fråga, för att det är lite grann beror det på väder och vind och var man befinner sig. Jag har två alternativ alltid när jag kommer till Tyskland. Särskilt om jag kommer ensam och kan liksom styra helt själv. Då så fort jag blivit av med resväskorna på hotell, ibland redan innan, om jag ändå kommer från någon flygplats eller något tåg eller något och ska iväg och passerar något ställe, så kanske jag ställer mig med resväskan till och med där. Så det absolut första jag gör är att försöka köpa en tidning. Antingen Der Spiegel eller en sån här tjock typ, The Zeit, som alltså en dagstidning som kommer en gång i veckan bara, men som är en tidningsformat och inte magasin. Någon rejäl tidning. Och sen sätter jag mig på en uteservering om det är sommar, annars inne i någon trevlig stube med sån här mörka, kraftiga bjälkar och gammeldags porslin och sköldar och grejer på väggarna.
Ja, det är någon luftficka från slutet 1800-tal kombinerat med 70-talet.
Ja, och ibland kan det vara medeltid, alltså ibland kan det nästan vara medeltid. Men det är naturligtvis 1800-talets romantik, så det är mycket ny att man försökte liksom skapa. Många är naturligtvis skapade på 1800-talet i någon form av ännu äldre anda. Några enstaka går tillbaka ännu längre. Och mycket är naturligtvis lite mer gjort, som du säger, på 1950-talet efter kriget när allt bombats ut, så fick man ju, det är ju få där allt är genuint, även om det finns ute, men in i städernas centrum så får man väl anta att det mesta är återuppbyggt i annan stil på 50-talet. Och då är frågan, vad ska jag dricka? Där har jag då två. Det ena är ju då, antingen är det en pilsner, och då är det en bäsk pils i stort, ett så här högt glas med det här krispiga skummet som de får hålla på liksom 10-15 minuter och bygga upp, så den perfekta pilsnern. Ja. Eller också är det en kanna med bra tyskt vin, gärna så här liten, alltså 3 deciliters kanna i porslin eller något sånt, och en grön rämmare till det. Och det beror lite grann på om jag är i vinområden eller ölområden, men också hur törstig jag är och vad jag tänker göra sen och så. Men
skulle du kunna bli både och?
Kanske inte riktigt på samma ställe. Då skulle jag nog byta lokal. Om jag inte är med en kamrat skulle man ju kunna börja med varsin öl och så pratar man och så äter man något och sen går man över till vin. Men är jag ensam så tror jag nästan att antingen blir det att jag dricker en eller två öl innan jag går vidare och något annat, eller också så dricker jag två, tre glas vin. Men det är nog inte så ofta jag blandar dem. Det beror lite grann på vilken lokal det är, om det är en Weinstube eller en Bierstube, en Kneipe.
Men tillbaka till potatis. Vi är inte klara.
Nej, vi knölar vidare.
Ja, det gör vi.
1800-talet. Vi har kommit till år 1800. Plötsligt blir potatis folkmaten. Stapelvaran som räddar svälten, räddar nöden och får att svälten försvinner. Och vanligt folk, ihop med sillen ska vi säga, får väldigt mycket bättre näring. Ekonomin får ju samtidigt uppsving under andra halvan av 1800-talet. Då får vi jättehås i ekonomin. De första riktiga restaurangerna av modernt snitt kommer till Sverige och de sprids överallt. Plötsligt har vi massa hotell och restauranger. Och i mitten av 1800-talet får vi vedspisen som snabbt kommer ut till vanligt folk. Man behöver inte längre laga mat i en stor trefot eller en stor järngryta som hänger över öppen eld. Och allt det här gör att det här den moderna svenska husmanskosten föds. Mycket av det vi kallar klassisk svensk husmanskost, det mesta, det kommer under det här andra halvan av 1800-talet eller möjligen precis några år in på 1900-talet. Och mycket är ju potatis. Förutom att allt det här serveras med potatis till, så har vi ju mycket där man använder potatisen som ingrediens. Kroppkakorna, jag menar palt och kams har vi haft sedan evigheter, men nu har man potatis i istället för bara säd. Sjömansbiff där köttet blandas med potatisskivor. Lapskojs importerat från England, antagligen via Tyskland, och Sverige hittar en egen variant, men egentligen är det väldigt likt historiskt. Man kokade bara massa säd, en stor gröt och så hade man lite kött i som vi kokar med och kokar sönder. Nu gör man samma sak fast med potatis. Det är egentligen mest namnet som är utländskt. Koka sönder potatis till en gröt och ha lite kött i.
Ja.
Vanlig kokt potatis med skal. Impotatis som det kallades när man skalade den innan, vilket var lite finare. Stuvad potatis, råstekt potatis, rårak och raggmunt. Av den överblivna potatisen gjorde man stekpotatis, potatisbullar, potatissallad. Och sen mot slutet av 1800-talet kom ju de lyxiga, för först är det bara fattigmansföda, men sen kom ju de lyxiga rätterna in, som pommes de chasse, pommes frites, alla de här olika franska lyxigare potatisarna, och även då den pyttipannans lyxiga kusin, biff Rydberg, biff Greta, biff Strindberg. Så sen 1800-talet får vi även riktigt fin potatis som även, då har det spritt sig, så det inte är någon fattigmansföda längre, utan något som både fattiga äter för att hålla sig levande och som man äter på finare restauranger.
Det är, pommes fritesen där är intressant. Det finns ju inte ett enda svar på hur den skapades, men en historia som dyker upp överallt, det är ju från Belgien och floden Möse. Jag kan ju inte uttala det här säkert. Och de åt väldigt mycket friterad fisk på 1600-talet. Då säger man att den frös och så kunde de inte fiska, så hade de ingenting att fritera och så slängde de i potatis istället.
Mm.
Men det man måste förstå är att på 1600-talet var ju inte några stora bakpotatis som man odlade, utan det var ju ganska små knölar.
Ah.
Det där har man ju förädlat fram till dagens stora potäter som man gör pommes av.
Så man behövde inte hacka dem så mycket eller strimla dem så mycket?
Nej, de tog säkert inte exakt ut som de gör idag.
Mm.
Och, men det finns mängder med historier hur de är uppkomna i Frankrike och andra länder. Mm. Och just att de heter det här French fries på engelska, det är ju då att andra världskriget så var det ju amerikaner som upptäckte de här och var i Belgien och där pratar man ju franska i stora delar och tog med sig det här som French fries.
Men det är ju amerikansk engelska, jag menar brittisk engelska heter ju chips.
Exakt, det är väldigt noga.
Till England kom det ju tidigt, fish and chipsen blev ju den stora liksom stapelfödan i England. Medan vi fick nöja oss med då salt, sill och kokt potatis med skal, så fick engelsmännen då den här fantastiska fisk i kraftig liksom smet, ett frityrsmet som sen får koka i fett. Och de här tjocka, breda potatisarna som man, när man bara skär en potatis i fyra strimlor ungefär så, som frityrkokas. Och det tydligen läste jag någonstans ganska nyligen att det var via judiska invandrare som fish and chipsen kom till England. Att första fish and chipsbodarna var judar som hade kommit och fått med sig det. Där hade de en mattradition att man friterade fisk och sen kompletterades det även med att man friterade potatis.
Ja. Jag försökte hitta den första stället som serverade pommes frites i Sverige. Och det äldsta är Skansen 1944. Men andra ställen som var tidiga, Nick & Tony på Hornsgatan, kiosken på Eriksdal, Bergsgatan vid spårvagnen 8:ans ändhållplats var tidiga. Och Chicos bar på David Bagares gata. Men sen dök det upp då ett av mina favoritställen i Stockholm. Det är som att gå in i en luftficka från 70-talet. Och det är ju Cassi. På Narvavägen.
Underbart. Åh, vad härligt. Åh, vad härligt.
Ja, det var ju Ufito som startade Cassi, en fransman, 1954. Och hans barn driver ju vidare här. Och det här är originalinredning från Ufito. Nej, Fitosy, så ska det uttalas. Fitosy.
Det var ett av de många ställen där jag satt och skrev min bok i full blom. Som fortfarande finns som ljudbok, där det blir slutsåld nu. Men det handlar ju mycket om mina egna minnen och tankar och sådär. Då satt jag ju och skrev på olika verser. Och Cassi var perfekt sånt ställe där man liksom kunde sitta en hel dag och ta in en kanna vin. Först åt man lunch, sen åt man middag.
Ja. Och har man inte ätit på Cassi så måste man gå dit. De har ju brickservering fortfarande. Man beställer direkt av kocken som lagar till och så lägger upp det alla minuter. Och så sitter man i den här muggiga miljön med rosa gamla dukar och den är ju helt
otroligt fransk mat. Alltså det är ju inte det här liksom överdådiga hot cuisinet, men om man tänker den liksom som fransmännen när de vill äta riktigt bra men ganska snabbt ändå enkelt brickbar men ändå jäkligt gott, alltså det måste man säga.
Och de var ju otroligt ambitiösa, Cassi. Förr i tiden så köpte de in hela och halva djur och så styckade de dem själva. Och sen förkokade de sina pommes i nötfettet innan de friterade dem med olja. Och de hade en heltidsanställd person som bara arbetade med pommes fritesen.
Oj, vad intressant.
Ja, det
vinner ju väldigt mycket på om man använder animaliskt fett och kokar i ankflott. Det är ju en klassiker att göra pommes frites också.
Ja, AG kör ju i nötfett man vill uppleva
det. Det är fantastiskt. Sen får man också säga, det här är jätteintressant, för där är den moderna liksom födelsen av pommes frites i Sverige. Du sa 1944.
Skansen var det tidigaste 44. Jag hittade.
Ja. Sen är jag helt övertygad om att det fanns, med tanke på alla franska kockar vi hade i ändå Sverige redan det sena 1800-talet och att man hade alla de här franska pomrätterna, så tror jag på pommes de terre frites också dök upp. Jag är helt övertygad med att man friterade en och annan potatis redan betydligt tidigare, men det är alltså inte liksom blivit den stora grejen som har satt sig i historien. Men det är någonting jag borde forska vidare på och försöka leta i gamla restaurangmenyarkiv och sånt. Återkom gärna om jag hittar något här.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently, Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Men jag är otroligt nyfiken på din lista på endast 6 potatisrätter.
Ja, vi börjar närma oss, men jag är inte helt klar med historien ännu. Jag tänkte raggmunken skulle jag kunna ta, det har jag talat om i radio redan. Det skulle man kunna tala om i timmar, bara den. Men en kort fråga. Vet du vad som skiljer raggmunk och råkaka egentligen?
Har man inte tillsatt ägg till raggmunken?
Den moderna varianten kan man säga, då är helt enkelt så att raggmunken är utan potatismet, bara riven potatis, medans då råraka, nej tvärtom, råraka är utan utan pannkaksmet, medans raggmunken är med. Men historiskt så stämmer inte det, utan historiskt var det faktiskt formen. Man hade ju munkpannor på den tiden, var väldigt vanligt. Sådana här pannor där det är liksom djup som små skålar, som en plättlagg, men det är skålar varje. Och de gjorde man ju runda. Raggmunken var helt enkelt potatis, riven potatis, men det blev som runda bollar. Och sen tyckte folk väl det var jobbigt att ha speciella munkpannor, och det blev allt vanligare att man bara stekte det i vanlig stekpanna, och då blev det rårakan istället. Men originalraggmunken ska alltså vara klotrunda mer eller mindre, eller åtminstone ena sidan klotrund, och inte bara platt. Och det tycker jag är lite synd att nästan helt försvunnit. Det är inte många restauranger man kan få sån. Jag vet inte om jag någonsin har fått det.
Nej, jag har aldrig hört talas om eller sett någon.
Men 1900-talet, vad har hänt där då? Det har inte hänt så mycket. Men bakpotatisen, förutom pommes fritesen, blev ju bakpotatisen populär.
Men färskpotatisen?
Chipsen kom också. Ja. Färskpotatisen, det har du rätt i.
Det är ju 1900-talsfenomen tidigt.
Jo, för historiskt skulle man ju tycka det var en rent ogudaktig handling att ta upp potatisar som knappt var, alltså bara pyttesmå, istället för att låta dem växa och bli massa nyttig mat, äta dem i det där lilla tillståndet. Det hände säkert någon som ville prova hur den var på väg att bli, att bonden tog upp ett par stycken för att se hur det var mer av. Men alltså att börja ha det som en handelsvara, det är ju en modern 1900-tals företeelse, att man liksom har det som en delikatess.
Ja. Men med chipsen sa du?
Chipsen, ja, de kommer ju in, det är på Arvid Nordqvist och Martin Olsson och den typen av riktiga lyxbutiker som fanns på den tiden, i små, små påsar som drinktillbehör, liksom inspirerade av England. Det finns lite olika sådana små drinktillbehör i små påsar på den tiden, men chipsen är en. Och sen växer det ju och blir, och då talar vi väl jag har de exakta siffrorna i datorn. Jag har hållit på med det här också tidigare, men det var länge sedan nu. Jag tror att vi talar tidigt 50-tal, men jag ska inte svära. Det kan ha varit redan före kriget, möjligen de allra första dök upp. Men sen kommer ju de här, det är ju 70-talet som det liksom blir de här, sen 60-tal, de här stora påsarna att chipsen blir någonting som man ska sitta på fredag eller lördag kvällen och trycka i sig större mängder och växer ut till någonting som även barn äter, inte bara något man äter några stycken till dry martini. Men det lever ju ändå kvar. Chipsen är ju lite sådär att det har ett negativt rykte för att det, man ser det som stora big pack påsar man trycker i sig på klassfesterna när man gick i mellanstadiet ungefär, och att det är onyttigt. Men samtidigt fortfarande får man det ju liksom på Grand Hotel och på finare barer och sånt i små silverskålar också. Jag vet, Alf Tumble har någon gång sagt att han gjorde en test av allt som funkar att ha till champagne, tyckte han att vanlig enkel potatischips var liksom okryddade det absolut bästa kombinationen.
Ja, men de här som kallas för vikningschips, eller man ser de här väskuschips och alla varianter som har kommit som är okryddade. Och det där har att göra med fett och saltet som gör sig väldigt väl med champagnen.
Det är ju jättegott, det måste man säga. Man ska inte, det är synd att vissa, många potatisrätter, det är faktiskt ganska genomgående, har fått en lite oförtjänt dålig klang. Kanske inte just färskpotatis, men både pommes frites och chips. Och det finns väldigt mycket lågkvalitetsvarianter av dem, just för att potatis är en billig råvara och därför får det lätt en lite dålig klang.
Ja, och sen är de här restaurang på pommes fritesen är ju inte roliga. De innehåller 80% potatis. Resten är smakämnen och ämnen som ska skapa konsistens och liknande. Det finns ju ingen original smak av potatis restaurangchips. Där, jag vill säga pommes frites, men däremot så är de ju, hela belöningssystemet kickar ju igång. Jag är ju väldigt förtjust i pommes frites, det måste jag ju säga. Men det är ju så att man får skämmas nästan som man, när man säger det. Ja, det är enorm skillnad på riktigt bra pommes frites som krögare gör själva och de som är köpta frysta.
Och de kan vara så olika. Jag älskar de här engelska som är stora, svampiga, inte alls någon yta, men väldigt mycket fett.
Ja, och så dränkar de i vinäger. Oh.
Ja, precis. Det måste ju ha vinäger på. Oh. Malt vinäger.
Och sen stor och så bitter öl till.
Det är otroligt gott. Samtidigt den absoluta motsatsen, fortfarande i alla fall, jag antar att det har ändrats också, men fortfarande på 90-talets början och dessförinnan i Tjeckoslovakien och sedan med Tjeckien, Så då hade det ju inte kommit, det fanns ingen djupfrys, det fanns ingen fryskedja med frysbåtbilar som kom med djupfrys pommes frites av låg kvalitet som man bara värmde. Utan då var det ju var en, fanns det pommes frites på menyn var det alltid självfriterad av potatis. Och där körde de istället tvärt emot. Det var för länge sedan jag var i Tjeckien för att kunna säga, eller jag var en snabb sväng faktiskt för ett år sedan i affären, men då blev det inte av att äta pommes frites. Men då var i alla fall det absoluta motsatsen. Då var de väldigt, väldigt tunnskurna.
Ja.
Och eftersom man inte kunde slänga någonting hade man även alla de här som var kanten, och de blev liksom, när det blev runt blev det ju ännu tunnare den sista biten, och friterat snarare så att det nästan var som chips.
Just alltså, det, nästan som pompin heter de väl, de här riktigt tunna som
precis,
man
fast de här kom ju varma och nyfriterade då. Så någonstans, och det tycker jag också är väldigt gott, så det är nästan, ja, pommes frites kan vara fantastisk i alla sina former och varianter. Vad hände mer på 1900-talet? Jo, vi fick hasselbackspotatisen.
Ja, och den där hasselbackspotatisen har jag alltid trott att den härstammade från Hasselbacken på Djurgården, 50-talet, en kockelev från Värmland. Men jag vill läsa på lite mer där och hitta historier från början av 1900-talet och någonstans mitten där, just när man haft på ströbröd och skurit potatisen. Mm. Men jag tror den exakta formen och precis som man skär igenom och tillagar den, det kommer från Hasselbacken.
Namnet kommer i alla fall därifrån. Ja, för jag har också bara hört den historien att det var ett sätt man skulle pröva hur man skulle göra för att få potatisen och bli snabbare klar i ugnen, och då skar man snitt. Och sen la man på lite ströbröd och smör bara för att vara gott, och så hade en fantastisk rättfött, så den fick namn efter Hasselbacken. För under den perioden i mitten av 1900-talet var det inte i första hand en restaurang utan en restaurangskola som låg, Hasselbackens restaurangskola på gamla restaurang Hasselbacken. Men jätteintressant att du säger, då är det ju som är så mycket annat att egentligen har rätten funnits före namnet kommer.
Ja, och men att man kanske har gjort en liten förändring, en liten abrovink på den och egentligen gjort den i perfektion. Den har hittat sin form då som den.
Men, och därifrån, och så får den ett namn, och alla som går kockutbildningen därifrån sprids den ju till alla restauranger i landet, och det blir ett stående namn då. Det är jätteintressant, för det är ju nästan alltid så, jag menar, det är som Janssons frestelse som ju fanns som ansjovisgratäng innan, smörgåstårta som hette britschtårta eller alla möjliga olika namn innan den till slut hette smörgåstårta. Många sådana här är ju att det har uppkommit liknande rätter, både den och olika varianter på massa olika ställen under en lång period, och sen någon gång så får den sitt namn och sin historia, och så tror man att det där börjar, men letar man i tryckta källor så hittar man att det har ju funnits, och innan det trycks har det ju funnits ännu mer. Det är väldigt sällan en kock uppfinner någonting helt från grunden, utan ofta är det ju väldigt många människor inblandade och väldigt mycket tid innan en rätt liksom är klar.
Ja, men det är som religionen. Den kommer inte färdigpaketerad, utan det där har ju föregått av olika gestalter och figurer och berättelser som har inkorporerats i den.
Jo, men så är det ju absolut. Inom kristendomen ser vi det ju som att det är den helige andes verkan i historien, så att man redan i så att säga, de enklaste medicinmannaritualer i bland halvapor så tänker man sig att det finns någon form av ändå gudskontakt i det hela, att det finns någon form av sanning i det hela, och sen kommer liksom monoteismen, är det ett stort framsteg, och sen går det vidare och man tar upp olika andra kulturers bästa egentligen erfarenheter vad det gäller det andliga planet och tar in deras myter och så, och sen mår man mer och mer sanning i sitt förhållande till Gud. Det är ju en rent kristen syn då. Sen kan man ju, ser man det religionsvetenskapligt kan man ju ser det som att det snarare är, jag vet inte hur de ser det, det är mindre intressant kanske. Men...
Och precis så är Hasselbackspotatisen skapad.
Ja, precis. Vad hände då 1954?
Men 54, då öppnade ju Kassi, och var det inte då Hasselbacken potatisen skapade?
Allting hände nästan samtidigt, men då kommer dessutom pulvermoset ut till konsument. Det är inte så många som vet, för på engelska Wikipedia i alla fall för några år sedan stod det bara om så här, någon kanadensisk variant på 60-talet. Men det första pulvermoset är faktiskt svenskt. Det är försvaret som hade hört om att amerikanska försvaret hade jobbat att försöka torka potatis, och ber Ekström så experimentera med det. Och de får fram någonting som inte bara är möjligt i krig, i nödsituationer, utan faktiskt ett pulver som går att blanda med hett vatten och lite enkelt smör och är tillräckligt gott för att många ska tycka att det kan man äta som några gånger i veckan som tillbehör till mat. Och sen har det spridits över hela Sverige, över hela världen. Medan gräddpulver och äggpulver och sånt som var populärt på 50-talet för att det ansågs modernt och var så enkelt och ingen skulle ju mer laga mat, alla skulle ut i yrkeslivet och mat var något förlegat, allt skulle bli pulver och piller. Allt sånt där har ju försvunnit, det finns ju kvar i sämre restauranger och sånt och färdig mat, men det är ju inte många som har så här pulvergrejer hemma. Men just potatismospulver, det är väl inte så stort som på 70-talet när jag var liten, det var det enda potatismos man någonsin fick. Men det är ganska stort fortfarande, tror jag. Jag tror ganska många har pulvermos, tror inte du?
Ja, jag tror det fortfarande existerar. Mm. Jag skulle nog aldrig själv komma på tanken att köpa ett pulvermos idag, men det finns nog där ute på hyllorna och har en viss omsättning.
Jag tycker inte alls det är gott, men det är många barn som har fått riktig potatismos hemma, som när de är hos vänner och får pulver och potatismos, föredrar det, för det är mycket mer lättätet. Det blir inte det här, det blir inte alls lika mycket av den här klibbigheten från stärkelsen i potatisen. Ja. Och det blir inte lika smörigt och fett, för det är inte ägg och grädde och smör och så, utan det är någonting mer vattnigt med små potatiskulor i nästan, ja. som är lättätet och går väl att få i sig om man har grillkrydda på. Men jag skulle inte nyttja det.
Men har vi något mer, eller kommer vi till listan? Jag är jättenyfiken.
Ja, du kan väl komma till listan. Det är bara nutiden, tänker jag lite grann. Ja, men... ska vi ta nutiden efter listan?
Ja, men det gör vi.
Vi väntar med nutiden efter listan.
Okej, och jag har ingen inbördes ranking på min. Ska vi ta varannan eller?
Vi tar varannan. Jag går nerifrån och upp.
Okej, och jag har ingen ranking på min. Jag kunde inte. Världens främsta potatisrätter. Ska du börja?
Ja, nummer 6 då på listan med de 5 bästa rätterna. Riktigt bra hemgjort potatismos med massa grädde, äggula och smör. Nu ska vi säga att jag började ju följa sån här kolhydratsbantning med Todd Montagnac för över 20 år sedan av viktskäl, och sedan har jag fått fortsätta med diabetes. Så för mig är det såna här, de här rätterna, om folk tror att jag sitter och trycker i mig såna här, det gör jag inte. Jag äter egentligen inte potatis sedan 20 år. Men någon gång när jag får äta mat i tv, eller när det är någon viktig provning av yrkesmässiga skäl, eller jag sitter på en lyxrestaurang och tar en sked från någon av grannportionerna, någon, min hustrus tallrik eller något, så blir det ju att jag ska inte säga att jag inte känner smaken av de här, utan jag får väl ta en sked någon gång då. Men jag har inte suttit och ätit en hel potatisrätt på det här sättet på väldigt många år. Men i alla fall, därför kan jag drömma desto mer om hur juliga de är. Och riktigt bra hemgjort potatismos med grädde, äggula och smör, det är fantastiskt.
Ja, men då kontrar jag här. Stenbäcks potatismos, vispgrädde, äggula. Det finns lite potatis och sen så en rejäl dos med rysk kaviar i. Så rör man ihop
Den vore ju en dröm. Och om man vore gjord av pengar så skulle man ju någon gång testat bara så. Och det ska väl ätas en sen natt också, antar jag, efter att man har mycket under dagen.
Ja, man ska börja med lunch och sen fortsätta hela kvällen någon gång på småtimmarna innan man går upp och skjuter någonting, så ska man äta den här.
Nummer 5 på listan, då är det just det vi talat om tidigare, nyfriterade pommes frites som är friterade i ankflott eller något annat animaliskt fett.
Ja, det är samma här.
Nummer 4, och då är det faktiskt chips. Bra chips, riktigt bra chips. Det jag tycker det är egentligen något av det godare man kan äta, och som sagt gärna till champagne.
Den finns ju med här. Jag har ju så mycket potatisrätter. Det är klart man måste ha mer chips, men ska den putta ut Janssons frestelse då? Alltså det här blir ju svårt.
Jag missade Jansson på min lista, men den kan jag hålla med om. Då får den vara med på din. Det är oerhört gott. Det är oerhört gott.
Ja, du får ta nästa. Ni börjar.
För att en Jansson ska bli bra måste man koka ner grädden lite grann före. För 40% är inte fett nog. Men nu går det faktiskt att köpa 50% i grädde. Inte på många ställen, men typ på några få specialbutiker. Jag fick prova en sån.
Just det, Arla Ulrika i Östermalmshallen har ju den där.
Precis, och det skulle jag säga att ska ni göra Jansson, så ta en 50% istället för en 40%, för det höjer kvalitet, det gör den ännu mycket bättre.
Okej,
okay, nummer 3. Och det här var inte reklam, jag får inte ett öre av dem. Det var bara produktinformation av en gourmet. Kan man höja folks fetthalt så tror jag man gör världen lite lyckligare. Nygräddade rårakor med löjrom, lök och syrad grädde. Och den tror jag kan säga, den har du också med, va?
Den finns ju med på den här listan av att det här är för svårt. För att, här kommer ju med hasselbackspotatisen in för mig. Alltså, vad ska man...
Just det,
och sen röstin också. Riktigt bra röstig till vilt. Det är ju Hasselbacks på
fatet. Jättegott.
Ja, fortsätt.
Sen kommer mormors kroppkakor. De är ju min barndom. Så sådär, de här mastiga, härliga, stekta kroppkakor. Så de är som pannkaka, nystekt pannkaka på ytan. Och så är de så här mjuka, smetiga potatisfyllningen. Och sen inuti kommer då en blandning av sidfläsk och skinka och lök som är stekt med massa kryddpeppar. Och så skirar man smör över allting och rårörda lingon till.
Ja.
Det är comfort food för mig. Det kanske inte skulle hamna näst högst på potatisrätter objektivt, men det är väldigt gott och har man vuxit upp med det så...
Ja, jag har ju där liksom, potatisgratängen tog sig inte riktigt in på listan för mig, men undantaget är om man gör en oxfilé provençal enligt konstens alla regler, och den kombinationen där när de här köttsmakerna rinner ner och man har vitlökssmöret med örter och...
Det bisarra är faktiskt att när jag satt här i morse och försökte, då hamnade faktiskt potatisgratängen överst på min. Det kanske inte har ätit potatis på så länge. För att drömmen, jag ska kanske inte säga att det är en gastronom. Alltså nu är det inte som gastronom jag försöker som gourmet sätta vilken har högst kvalitet. Mm. Utan vilken längtar jag mest efter.
Ja, men här är vi ärliga i den här podden.
Och alltså en riktig potatisgratäng, även där gjort på bara grädde, naturligtvis ingen mjölk, gärna nedkokt som blir ännu högre än 40%. En fast potatis som liksom blir nästan som fläskpannkaka i konsistensen när den kokas i grädden. Mm. Sjukt mycket vitlök och alltså det här mjuka, gräddiga potatiska, det är ju kalorier utan like. Det är ju någonting som bara pumpar. På något vis är det att kroppen skriker efter det där.
Och gärna i några, att man hyvlar lite talg i också potatisgratängen och får upp det animaliska i den.
Och en stark lagrad ost uppe på är ju inte heller farligt. Men det måste ju, som du säger, det är ju ingenting man någonsin skulle äta rent. Utan det här bygger ju på att det ska vara till någon form av grillat nötkött. Oxfilé provençal är ju optimalt, men det är ju gott till alla möjliga typer av lite påbränt nötkött. Så den har lite här mycket umami. Sen liksom
mycket majarden.
Och så häller man lite av en väldigt koncentrerat... Så här, konjakssky eller någonting liknande över med lite soja och koncentrerat köttsmak och lite konjak.
Men tänk den här
som
då.
Bara smaksätter potatisgratängen.
Går det inte att ha med en kall tysk potatissallad på listan?
Ja, den har jag ju egentligen med på bubbellistan. Alltså det, jag hade en liten så här, de som inte kom med, det var färsk potatis med smör, hasselbackspotatis och potatissallad. Och jag har ju två favoriter. Det ena är just den tyska. Också solig dag. Du är ut med ren eller måsel, du vandrar upp till någon liten vinodlare. Det visar sig att de inte bara säljer vin utan de kan göra en enkel måltid. Och så lägger de upp en liten tallrik med 4-5 olika sorters kallskuret. Och så en stor skål med sån här potatissallad som bara är skivad potatis med gräslök, kanske lite persilja, ättika, olja. Lök, det är ju också ett bra risling till det. Det är ju fantastiskt.
Jag gör ju en potatissallad och även adderar då gräddfil till den och även lite pepparrot, lite äpple, kan ha lite saltgurka i, lite senapspulver.
Saltgurka ska det alltid vara.
Ja, finhackad i. Det är ju gudomligt. Men jag kommer också att tänka på en variant på potatismoset. Det är ju potatisbrandadden när man har i rökt fisk i moset. Det där var ju väldigt populärt i slutet på 90-talet, början av 2000-talet. Den har försvunnit, brandadden. En röding med en brandad till.
Det är intressant. Sen har du ju, vad heter det, pomme de chasse, va? När man spritsar potatismoset.
Ja, på plankan och det här. På
plankstek är det ju det vi varnas med. Men det är ju egentligen en äldre, jag menar pomme de chasse är ju äldre än planksteken.
Och den har man ju till fiskgratängen också.
Ja, och på Sjötunga Walewska för 17, den klassiska av alla hot cuisine-rätterna. Men vi har också en potatissallad som vi har haft i släkten länge. Det var en Frida hette hon var kalaskokerska, så hon jobbade som, inte fast hushållerska, utan hon hyrdes in av lite olika familjer när de hade middagar. men återkommande liksom i vår släkt då, både hos min farmors familj och hennes systers familj kom hon säkert någon gång i månaden och hjälpte till. Och hon hade en som heter Fridas potatissallad. Min far fick faktiskt en av hennes små skrivhäften med recept. Som är, det är potatis, det är majonnäs, det är vispad grädde, det är hackad rödbeta, det är kapris. Och det här tillsammans gör alltså en krämig majonnässallad och lök naturligtvis. Men som blir alldeles rosa, som jag vuxit upp med man har på alla mottagningar och liknande. Och helt klart det är intressantare än alla andra majonnäs-potatissallader.
Och den där klicken majonnäs är viktig också om man har gräddfilen och man får upp fetthalten lite ytterligare. Och så gott. Och kapris ska man ju klart ha i en bra potatissallad.
Ja. Kapris gör väldigt
och det mycket. Finns den italienska torkade kaprisen i salt. Den är ju fantastisk.
Ja, just det.
Men Edvard, tiden rinner ju på något fruktansvärt fort.
Ja, det gör det.
Och vi hade ju massor med lyssnatsfrågor om påfyllnadsetikett, mat på skateboardar. Och vi har ju den här med spel. Och vi får tyvärr ta det i nästa avsnitt istället.
Kan vi inte ta en lyssnarfråga?
Jo, men en
lyssnar. Fast allra först, 80-talet, nutid. Vad har hänt idag? På 80-talet spåddes ju, alltså det minns jag i alla fall, du är något yngre än mig va? Men på 80-talet då sa ju alla att ingen kommer äta potatis. Potatis är en död produkt. För hela generationer av ungdomar, de skulle aldrig i livet ha ställt sig och skala potatis. Och på den tiden var de jordiga och knöggliga. Det gick liksom inte att, man var tvungen att borsta dem jättelänge eller skala dem. De gick inte bara att skölja och koka. Och det tog 20 minuter fast man kunde göra pasta på 7 minuter. Det var helt ute.
Ja.
Men sen har ju potatisen kommit igen. Inte kanske som den här att man äter i 7 dagar i veckan och man äter halva tallriken i täckt med potatis. Men enligt årets potatisrapport som jag hittade på nätet så är det tydligen så att ändå 98% av svenskarna köper hem och tillagar potatis någon gång.
Ja.
Och 30% äter potatis varje vecka. Så det är ju inte som, det är inte som på 1800-talet, det är inte som på början av 1900-talet, men det är ändå väldigt starkt. Ja. Och det stora som hänt är ju att man började göra ren potatisen. Först var det ju en 10 år när potatisen gjordes ren och sen dammades den in med torkad jord igen. För ingen ville köpa potatis som inte var jordig.
Mm.
Men då var det i alla fall lätt att skölja den. Men sen så har ju det försvunnit. Så idag har vi ju små plastpåsar ofta med delikatesspotatisar till ett betydligt högre pris som folk gärna betalar som är helt rena. Du bara lägger dem i en kastrull, kokar dem och så äter man dem i skalet. Och det tror jag har gjort att det blivit väldigt mycket lättare. Det här, man behöver inte skala dem varje gång. Man kan ganska ofta låta bli skalandet och man behöver inte skrubba dem så mycket. Men det är väl ungefär det som har hänt skulle jag säga. Att man trodde potatisen skulle dö och sen har den fått en återuppsving. Men idag mer som en delikatesstillbehör som nästan som en annan grönsak eller som ett alternativ till en fin italiensk pasta eller så, men inte som kanske buk liksom fyllan, att det är det man lever på.
Kött, potatis och sås.
Ja, och det är ju också, det har vi inte heller med oss, att mosa potatisen ner i en klassisk svensk brunsås eller gräddsås alltså, tills det blir en riktig så här smet av potatisen och såsen, det är ju himmelskott.
Det är helt gudabenådat.
Men skål förresten.
Skål. Du jobbar ju med glas, Edvard.
Ja.
Vad är det för någonting?
Jag har faktiskt 2 glasprojekt på gång. Och nu blir det reklam som varning. Det ena är att jag sedan ett par år har en serie vinglas som inte bara är mina. Det är något som heter dukadebordet.com som man kan gå in på och som är en del av Epicolo som även har inklapp och dammsugarpåsar bland annat. Och det är en väldigt fin serie vinglas som jag var med och tog fram, letade fram på. Eller jag har inte designat den själv, men vi var med och valde. Vi var en grupp som valde dem och jag var med i Tjeckien och tittade. Sen blev det Slovakien tror jag vi fastnade för till slut och glasbruk. Det är vitvinsglas, rövensglas, finns ett ölglas, ett vackert vattenglas och väldigt snygga champagneglas som heter ECU. Sen har jag dessutom sen ett år ölglas med bilder på mig själv och små slogans, olika one-liners jag har släppt i olika intervjuer och sammanhang som att när man festar man, eller allting gott och alldeles för mycket, eller inget är så meningslöst som en kolhydrat som inte är öl, fast den kan ju vara potatis då också, det har jag inte tänkt på riktigt. Och de finns både på dukade bordet de också, men de finns dessutom på Servera, på önskarbutikerna, ibland på Mio, och nu alldeles nyligen här i våras kom även shotsglas Jag ska inte säga snapsglas. Man kan dricka snaps i dem, men jag skulle kalla dem shotsglas, för det är den formen på dem som funkar till all sprit. Med samma föredrag, samma bilder på mig och samma... ja. Så att, jag är inte så bra på att göra reklam för mig själv. Jag tycker det är lite svårt att göra reklam för sig själv. Men folk tycker om dem, jag tycker de är snygga. Och ni får jättegärna köpa de här om ni har lust.
Om man vill stödja en...
Men inte genom mig, då får ni göra det genom affärerna.
Om man vill stödja en Edvard i karantän, så kan man göra ja, det med precis. Ett vackert vinglas eller ett ölglas.
Ja.
Ska vi ta den här lyssnafrågan? Det blir ett långt avsnitt idag. Men ja, så är det när man pratar knölar. Mm. Och det, hej Mats och Edvard, brukar ni ha ett spel eller lekar som aktivitet under en middagsbjudning eller liknande där gästerna är inblandade? I så fall, vilka lekar eller spel och vad har det för fördelar att erbjuda detta? Någon specifik lekspel som alltid går hem, med vänlig hälsning, Love.
Ja, det här är ju väldigt intressant, för det här är väldigt klassiskt. Om man tar en klassisk middag... så innebär den ju först en entrédrink, sen innebär det att man har en ganska lång middag med kanske tre rätter eller fler. Och därefter inte en middag slut. Enligt etiketten får man faktiskt inte, om man inte har ett speciellt skäl, bryta upp direkt efter middagen. Utan till en middagsbjudning tillhör det som kallas kor, med ett finare ord. Och det är alltså den samkväm som följer på middagen och som ska hålla på ett par timmar i alla fall. Historiskt har det då, idag kanske det är väldigt ofta att man bara sitter och gaggar och dricker vin kring ett bord. Men historiskt har det innehållit väldigt mycket annat. Det har varit musicerande vid pianot, små sällskapslekar av olika slag, rimlekar, spel och liknande. Så det här är traditionellt. En riktig middag ska faktiskt ha någon form av sån här aktivitet efteråt, kan jag tycka. Men vi har blivit väldigt mycket sämre på det, och det känns ofta, det blir ganska mycket motstånd om du börjar få till någon form av sällskapslek eller liknande. Man får nog tyvärr räkna med att folk kommer kanske börja protestera och stöna och ska vi göra det här, och kan vi inte bara sitta ner i fåtöljen. Själv är jag ganska dålig på det också. Någon gång har jag väl haft in någon inhyrd eller någon som har framfört någon form av klassiskt stycke och sjungit eller liknande, och även vänner som mer spontant gör det, och det förekommer att vi gjort lekar och liknande, men inte så ofta som jag egentligen skulle vilja. Men när jag växte upp hade vi det här med Guggenheim, var ett spel jag tyckte var ganska roligt, där man bara har papper och penna, man väljer fem ämnen, alla väljer ett ämne var, om man bara är 5-6 personer, annars får man några välja ämnen, men fem ämnen som man skriver till vänster och sen fem bokstäver som man skriver upp till, och sen handlar det om att helt enkelt hitta ett ord på den bokstaven med det ämnet. Om det är glassar till exempel, så på P så kan det bli pistageglass. Eller
på N så blir det nogger.
Ja. Om det är temat krulliga tjockisar så kan det bli Edvard Blom på E då, till exempel. Eller bara på B, Blom, Edvard. Lite hur man väljer reglerna blir. Och det där tycker jag är ganska kul. För sen får man poäng då, om man är ensam om det får man 5 poäng. Om man är 5 personer, är man 4 med samma blir det 3. Och så går det ner, och har alla samma får man bara 1 poäng. Så det lönar sig att försöka hitta så udda... Menar, kan man på W är det bättre att skriva Wartburg till exempel, om det är bilmärken, än någon mer...
En Volkswagen.
På W. Ja, fast det är ju enkel V tyvärr. Men i alla fall, den typen spritsorter liknande, att det kan löna sig att först försöka fylla den, och sen om man har tid över, för det går på tid, så sitter man och försöker hitta, om det är spritsorter, försöker man hitta riktigt udda spritsorter istället för att säkert få in lite femmor också. Det tycker jag är kul. En gång hade jag faktiskt en teateruppsättning, att folk fick göra små teater på en större fest, att alla fick vara i grupper och göra regelrätta små teaterdiversifiering enligt olika teman. Och det blev väldigt lyckat och roligt faktiskt. Men det kräver ju rätt mycket av gästerna då. Utomhus är det lätt. Krocket och boll och liknande, det brukar inte ens folk klaga på. Och det är också en tradition av de här alla sällskapslekar man hade historiskt. I Bondesverige hade man ju alltid olika typer av lekar. Det har kommit ut en ny bok som heter Fröjdelekar, som just handlar om Bondesveriges lekar på 1600-talet, som jag kan rekommendera också. Snottra eller 20 frågor är också en sån här, man alltså har ett verb, snottra, så ska man säga, snottrar man på det och det viset eller det, och så ska man med frågor då komma fram till vilket ord personen tänker på. Problemet är att allt det här, det är lite som att gunga, det var från början ett nöje för de vuxna. All typ av sådana här lekar har blivit så djupt förknippat med att någonting som barnfamiljer gör, för att det liksom är roligt att göra ihop med barnen. Så att många vuxna är lite obekväma att göra den här typen av lekar. Rimlekar var ju jättevanligt fortfarande när farmor var liten. Så vet jag att de hade olika såna här rimlekar som först kom nerifrån Frankrike och så. Och sen kom upp under 1700-talet och fortfarande förkrigstid och mellankrigstid. I alla fall förkrigstid var vanliga liksom i högre ståndsmiljöer. Så där att man satt och gjorde olika. Och det är roligt. Men som sagt, jag tycker problemet ofta är att folk blir lite för... tycker det är lite larvigt.
Jag förstår. Ja. Nej, jag har ett favoritspel som vi brukar spela som heter När då, när man ska placera olika datum efter en tidslinje och man lär sig spelet på 30 sekunder och man ska då få 10 stycken kort på raken och sen ska man hämta hem kort under spelets gång så att de inte försvinner, för svarar man fel så blir man av med dem som man inte har hämtat hem. Och det här då spelar vi mycket, och en ingift i Johannas familj, han tog alla 10 på sin första runda, så vi har gått upp till 20 nu. Det där kan ta upp till 2 timmar, men det går att spela väldigt snabbt också på en halvtimme. Men Edvard, vi måste tyvärr sluta nu. Vi har gjort ett wagnerianskt...
en allra sista råd. Jag hittade på ett eget sällskapsspel när jag var ung. Vi var på en övernattningslägenhet där det inte fanns så mycket att leka med. Vi hade alkohol och vi hade en gammalt ex av Nordisk familjebok. Och då kom jag på den fantastiska leken som går ut på att en person är den som går fram till uppslagsboken. Han väljer en beskrivning och så läser han en ganska lång beskrivning. De andra ska gissa vilket uppslagsordet är. Lyckas de behöver han bara ta en stor klunk alkohol och sen gå och sätta sig, och det blir den som gissat rätt som får ställa sig. Misslyckas man så måste alla andra ta en stor klunk alkohol och så får han ta ett nytt ämne. Och det här är otroligt roligt, för det är så knäppa galna saker när man läser 1800-talets beskrivningar, och dessutom blir man till slut fasansfullt berusad om man håller på flera timmar med det här. Så det har liksom dryckespelets lek men också den intellektuella historieforskningens del i det hela. Då tackar vi för idag. Det har varit jätteroligt. Vi har fler frågor och annat. Men potatisar tar för mycket plats. Det är bara att inse. Man orkar inte så mycket annat om man äter potatis.
Uppmaningen är, var vuxen. Gunga, spela spel och ät chips. Skriv in till podden@edvardblom.se med frågor. Och stöd oss gärna på Patreon. Vi kommer fortsätta att läsa upp namnen på alla som går in och stödjer oss. Och även ni som inte har fått era namn upplästa. Vi hörs nästa...
Ha en underbar vecka!
Ha det bra! Hej då! Hej då!
Producent var Henrik Insulander på Tonic Produktion AB.
Edvard Bloms smörgåsbord.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.